Vi börjar närma oss slutet på vår reportageserie från Synskadades museum i Stockholm. Idag handlar det om synkonsulenternas arbete hos blinda och gravt synskadade runt om i landet och om talbokens utveckling. Två saker som kom att hänga ihop. Och vi ber om ursäkt för ljudet i bakgrunden som kom från lokalen intill museet. Gilda Stibi-Pelkonen berättar om hur det hela började.
På 30- och 40-talet sökte man med ljus och lykta efter nya yrkesområden och man tillsatte också en konsulenttjänst. Man drev också den här frågan om en konsulenttjänst i förhållande till myndigheterna. Man tyckte att det skulle behövas. Det fanns nämligen för vissa andra funktionshindrade grupper, men inte för synskadade. Men man hade inte lyckats med det här. Så att då bestämde man sig för helt enkelt att själva bygga upp en konsulentverksamhet. Och det var någonting som man kan säga att det började ta form på i mitten på 50-talet. På 50-talet hände det ju en hel del annat också. Det var ju mycket i samhället som förändrades. Det var just sociallagstiftning blev bättre. Det kom fram möjligheter till att söka olika typer av bidrag för till exempel förbättrande av bostäder. Och, ja, det var mycket som hände helt enkelt. Och de här konsulenterna som DBF efterhand anställde hade till uppgift att söka upp synskadade ute i landet som man inte kände till. Och hjälpa dem till rätta så att de kunde tillvarata sina intressen i samhället. Och det här sammanföll ju också med en teknisk utveckling där det fanns fler hjälpmedel att tillgå. Nu hade ju drömmen om en talande bok funnits i blindkretsar sedan 30-talet då man i USA hade lagstiftat och dragit igång talboksproduktion, men då med i form av skivor, stenkakor, och där biblioteken då hade sån verksamhet. Men så man visste att det fanns, och det fanns vissa, bland annat Harald Tillander, här ska du se, har jag en gammal grammofon som har varit en vevgrammofon men som han har låtit elektrifiera. Och dessutom så kunde han då koppla Harald Tillander var ju både blind och hörselskadad och rörelsehindrad. Och ett mycket märkligt öde, en väldigt speciell och fantastisk människa. Så den här hade han och lyssnade faktiskt på talböcker också som kom från USA. I Sverige så hade vi en man som väl ursprungligen kom från Boden, Charles Hedqvist, som var en av de tidiga studenterna, blinda studenterna i historien, som hade kommit ner till Stockholm då för att utbilda sig och blev god vän med Harald Tillander som stöttade honom i det här att han skulle fortsätta att utbilda sig och i språk och alla möjliga såna här saker. Och språk var något som låg Charles Hedqvist. Språk och teknik låg honom väldigt nära. Charles Hedqvist engagerade sig i det blindas förening och var sekreterare där i många år och blev så småningom ordförande också. Och Charles, han var ju med just och byggde upp den här konsulentverksamheten. Han var också den som drev frågan kring talboken och vilken teknik som skulle väljas. Varför jag tar upp det här med talboken när vi ska prata om konsulentverksamheten är av en speciell anledning, för den här Tandbergbandspelaren som så småningom togs fram blev nämligen dörröppnaren när man åkte ut som konsulent. Det Blindas Förening i Sverige och sen Blindförbundet i Norge och Danmark tillsammans diskuterade fram hur ska vi lösa det här med att vi också ska kunna få tillgång till talande böcker. Charles Hedqvist var helt inne på att välja en teknik som skulle vara öppen, som skulle vara allmän. I England hade man valt en teknik med slutna spolar som man inte själv kunde radera och göra något åt och som inte användes heller av allmänheten så utbrett. Och i USA hade man ju stenkakorna först, men det var ju, kunde inte gå i ett sånt litet land som Sverige. Det var alldeles för dyr produktion. Vi hade ju fått radio på 20-talet. Och radio var någonting som blinda kunde få bidrag till att få köpa en radio. Och föreningsmedlemmarnas radioapparater som gick sönder. Här har du en, just en sån gammal AGA-radio och en blindlicens, som så kallat. Man fick ju fria licenser. Det var något föreningen jobbade fram också. Jo, de här trasiga radioapparaterna lämnades in i Stockholm på ett företag som heter Larssons Radio. Och det var till Larssons Radio som Charles Hedqvist vände sig för att diskutera hur ska vi få fram en bra, användbar, lättspelad och hållbar bandspelare för att kunna spela in talböcker. Och då tipsade Larssons Radio om ett litet företag i Norge, Tandberg, och sa att de kanske ni kan prata med. Så att Norge, Danmark och Sverige har ett möte med Tandberg i Norge och säger vi behöver en bandspelare, en apparat för att kunna på ett rationellt sätt spela in och lyssna på talböcker. Kan ni hjälpa oss att utveckla det? Vi kommer att ge bidrag till utvecklingen. Så att de blindas förening betalade 10 000 i utvecklingsbidrag till dem. Och jag tror att Norge och Danmark också betalade. Så att den här Tandberg-bandspelaren, den heter Bondoptaker 2. Och det är den första, det är den som man använde, som blev den modellen som man använde för att spela in talböcker på och kunna lyssna. Och du förstår alltså vilken värld som öppnar sig. Att kunna så pass lätt ändå spela in litteratur och annat. Och så här förhållandevis då enkelt kunna lyssna av. Mm. Så att och även vid studier, liksom att kunna spela in också. Var, alltså det kunde ju användas på så många sätt, och så det var ju revolutionerande. Och det här, det var ju ganska dyrt. Det kostade ju en månadslön för en kontorist ungefär, kostade en sån här bandspelare. Så man behövde samla in pengar för att bilda en fond, så att man kunde få det som ett hjälpmedel, innan fria hjälpmedel. Så det gjorde man. Ungefär samtidigt med att konsulentverksamheten började byggas upp, så startar man också den stora talbokskampanjen. Här ser du inbetalningskort. Aktion talboken. Mm. En jättekampanj i samarbete med flera andra aktörer. Alltså man kan säga frivilligorganisationer inom välgörenhetsområdet. Röda Korset och Scouterna och alla möjliga. Och det blindas dag förstås. Ska vi se, vad har vi den fina talboksaffisch? Här har vi den. Där har du en jättetjusig, typiskt 50-talsdesignad affisch. Med blå bakgrund och sen är det lite stiliserat motiv, en uppslagen bok och sen som ett ljus som lyser ner på den uppslagna boksidorna. Och ovanför är det som några liggande rektanglar och några svarta och några lila. Och i den ena står det blunda ett ögonblick och tänk. Och sen står det talboken, bokens ljus i det blindas mörker. Mm. Det blindas dag. Mm. Och man lyckades samla in alltså nästan 3 miljoner. Till den här fonden. Och då var det så att den första konsulenten som tillsattes tror jag var seende, men efter det så tillsatte man bara synskadade konsulenter av den anledningen att kom det en seende konsulent och frågade i stugan som en okänd person att ja, hur har det här och hur går det? Så var det nog inte så bekvämt att öppna sig och berätta hur besvärligt det var. Men det märkte man snart att när det kom synskadade konsulenter, ofta blinda, då visste man bättre hur man skulle närma sig det här som var någonting väldigt känsligt för många. Och man hade med sig en bandspelare. släpade runt på en sån här bandspelare. Den är ju en tung koloss, ja, faktiskt. Men det hade man med sig faktiskt. Och visade på. Och det var ju liksom en... ja, som exempel på att det finns hjälp, det finns möjligheter. Och den här konsulentverksamheten fullständigt exploderade. Alltså under 60-talet, man hittade ju... jag tror att som mest var de väl en 70 anställda på den sociala avdelningen som det hette på De blindas förening, alltså som jobbade med det här. Och det var då Ingemar Ebers som ju var utbildad socionom som var chef för det här. Jo, vad som uppdagades var ju att det fanns långt mycket fler synskadade personer ute i landet som man inte hade en aning om. Och som hade det ganska besvärligt och enahanda i sin tillvaro. Så att det här att verksamheten växte så otroligt, och till slut fanns det konsulenter i varje län. Och det här verksamheten bedrevs ju också med medel från landstinget. Alltså man förhandlade ju med landstinget om det här. Det fanns ett län där faktiskt landstinget betalade konsulenten direkt, men de jobbade under sociala avdelningen på DBF. Men annars så fick alltså, det blev, kan man säga, lite som en uppdrags, ja, verksamhet på något sätt. Fast det var ju i De blindas föreningsregi. Men man såg ju behovet. Och vad man gjorde var att man förmedlade då kunskap kring hjälpmedel. Man förmedlade information om att det finns möjlighet att utbilda det. Man började också jobba med att bygga upp sådana här anpassningskurser i samarbete med AMS. Konsulentens roll blev ju, det blev ju liksom mer och mer som skulle axlas. Det var både det här med den här sociala kontakten, att öppna upp och att lotsa vidare, att söka bidrag om det behövdes. Att visa hur man använde hjälpmedlen, det blev nästan en ohållbar arbetsbörda. Ofta så hade konsulenten en seende fru eller man som kunde hjälpa till att köra dem runt. Det fanns några enstaka, bland annat Karin Johansson som bodde i Eskilstuna, som tog sig runt själv. En liten, späd, energisk kvinna som släpade på den här tunga rullbandspelaren och så tog sig runt med tåg. Men de flesta hade någon som hjälpte. Och där var det ju också så, till exempel Olle Sjödin som var konsulent söder om Stockholm. Hans fru Inga-Lill Sjödin, hon var ju med honom och hjälpte till, och hon började också ta en roll av att bli lite av vad som sen skulle komma att bli ett heminstruktörsyrke. Mm. Han tyckte att nej, men du får nog åka dit och hjälpa dem med hur de liksom ska hantera det här, och så att det kunde bli att hon åkte till samma person flera gånger för att lära och öva liksom hur det skulle gå till i hemmet, att hur de skulle använda olika saker, hur de bättre skulle kunna fungera och så. Och den kunskapen ledde ju till att på 70-talet så beslutade man sig ju för att man helt enkelt skulle starta en försöksverksamhet med att utbilda heminstruktörer. Och det var en idé egentligen från Danmark, men ändå så var det ju någonting som man hade sett i verksamheten att det behövdes. Och man hade en 7-8 försökskommuner som man gjorde det här i idag, och det slog väl ut, så att sen blev det ju en verksamhet. Som heminstruktör så kunde det ju vara allt möjligt man skulle hjälpa till och lära ut. Då. Det kunde vara allt ifrån att träna, här har du till exempel en sån här nålpåträdare, att träna och trä på nålar, att med käppteknik, att matlagningen i köket med vissa hjälpmedel, eller hur du skulle öva om igen det här med att trä på bandet i bandspelaren och laga om det gick sönder. Och ja, det var ju en del såna här praktiska hjälpmedel som kom då. Så att det var både den sociala biten och den praktiska biten. Mm. Det här att ha någon som lyssnar också. för sig. Men som heminstruktör idag är väl väldigt, det har man väl skurit ner på väldigt mycket i
kommunerna. Skaket i många kommuner, ja. Finns inte.
Ja, precis. Och nu då under 60-70-talet så såg man ju också de här behoven av rehabilitering och återanpassning och att... Ja, det har ju alltid funnits det intressepolitiska. Men sättet att arbeta med det intressepolitiska har ju varit olika. Alltså från början var det ju mer en serviceorganisation. Därför att det fanns inte stödet i samhället. Och då såg man till att man hjälpte till med material, inköp, med försäljning, med alltså sådana saker som skulle underlätta. Alltså en typ av serviceorganisation. Biblioteket var ju också en typisk service till. Det man ser nu alltså under 60- och 70-talet, förändringen är ju att det går mer och mer mot intressepolitiska. Man ser att man måste få samhället att få till en struktur så att det kan fungera bättre. Och då börjar också förhandlingar kring det här med syncentraler och hur man ska få till att de här konsulenterna egentligen då ska ha sin hemvist i team i syncentraler i landet och att det ska byggas upp fler och fler sådana. Och att sen heminstruktörerna blir, det blev ju något för kommunerna då. Så att det arbetet förskjuts mer och mer över till det intressepolitiska.
Och till samhället.
Att genom intressepolitiken se till att samhället tar det här ansvaret.
Och nu finns det syncentraler i de flesta landsting.
Ja, precis. Det gör det. Och just det här när man utbildade synpedagoger till exempel, det var ju något som föreningen var väldigt drivande i. Och hur man fick, alltså det var ett samarbete. Det var ju många som var väldigt skickliga i det här med kontakterna med myndigheterna och att driva det här och få gehör. Vilket inte var lätt alltid.
Alltså. I Norrbotten var de ju framkant.
Ja, absolut. Om det inte var den första så var det absolut en av de första. Jag tror nästan det var den första. De låg i framkant.
Sa Gilda Stiby-Pelkonen på Synskadades museum. Reporter var Ingrid Haglund, taltidningen Insyn.